Här börjar Förtrollande flykting av Barbara Cartland, översatt av Våge Andersson, inläst av Monica Einarsson för Saga. Kapitel 1. 1868. Earlen av Hawkshead var på misshumör. Han satt bakåtlutad i resvagnen som följt med honom över Engelska kanalen ombord på hans yacht. Det fanns en rynka mellan hans grå ögon. Faktum var att han blivit ordentligt förargad när premiärministern, högvälborne Benjamin Disraeli, hade låtit skicka efter honom. Vanligtvis kom de två männen, i varje avseende motsatser, mycket bra överens. Kontrasten mellan dem var mycket påtaglig när de träffades i premiärministerns rum i underhuset. Benjamin Disraeli, praktfull, nästan orientalisk med sitt kolsvarta hår, sin framträdande näsa och sin förtjusning i glittrande ringar, tittade upp mot ölen som tonade upp sig över honom. Ett leende vilade på hans smala läppar. Ölen, 1,87 lång, med breda axlar som smalnade till ett par smala höfter, var ett under av modemedvetenhet. Ändå fanns det något synnerligen maskulint över honom och dessutom en aura av kraft som premiärministern uppskattade. Han hade respekt för dominerande män, precis som han tyckte om kvinnor som var mjuka, feminina klängväxter. "Jag har skickat efter er, my lord," sa han till ölen, "därför att jag vill att ni ska göra mig en tjänst." "Jag ska med glädje göra allt som står i min makt, herr premiärminister," svarade ölen. "Då hoppas jag att ni inte kommer att betrakta det som en alltför besvärlig uppgift," sa premiärministern, "att omedelbart avresa till Paris." Till Paris? Det rådde ingen tvekan om att ölen var förvånad. "Vad sägs om att sitta ner och låta mig berätta om saken," föreslog premiärministern. Ölen gjorde som han hade blivit ombedd, men uttrycket i hans ögon när han betraktade mannen mitt emot tydde inte på att han väntade sig något nöje. För tillfället ville han inte lämna London, inte när han hade flera utmärkta hästar han tänkte tävla med, och när en mycket attraktiv kvinna fångat hans uppmärksamhet. "Jag har mottagit," sa premiärministern, "ytterst oroande rapporter om den franska inställningen till den tyska uppbyggnaden av landets väpnade styrkor." Ölen såg förvånad ut. "Inte vill ni väl antyda," sa han efter ett ögonblick, "att fransmännen funderar på att gå i krig? Jag trodde att de hade lärt sig sin läxa förra gången." "Jag hade hoppats det," svarade Mr. Disraeli. "Samtidigt kan jag tala öppet och säga att både ni och jag vet att kejsaren är en oberäknelig person och fallen för impulser, utan att se till kostnaderna." Ölen nickade. Tillräckligt hade setts av Ludvig Napoleon medan han var i exil i England för att det skulle stå klart att han var en egendomlig man som egentligen inte hade rätta karaktären för att styra fransmännen. "Det är allom bekant," sa premiärministern, "att kejsarinnan är fåfäng, lättsinnig och omåttligt ambitiös. En farlig kombination." "Verkligen farlig," instämde ölen. "Men jag kan inte tro att någon fransman kan vara dum nog att inte inse att Tyskland är, och alltid kommer att visa sig vara, en hårdför och nästan oslagbar fiende." "Det är precis vad jag vill undersöka," sa premiärministern. "Och eftersom jag tror att kejsaren alltid betraktade er far som en vän, och eftersom ni känner ett stort antal av dem som nu innehar maktpositioner i Paris, vill jag att ni, om ni kan, ska ta reda på deras allmänna inställning till Tyskland. Och om Frankrike verkligen har planer på provokation och krigsförklaring." "Jag kan inte tänka mig att det finns den minsta möjlighet till det," utbrast ölen. "För övrigt, om det blir fråga om krig, blir det Tyskland som kommer att ta första steget." "Jag är inte så säker," sa premiärministern fundersamt. "Jag avslöjar statshemligheter, my lord, när jag berättar."